Han tycktes inte observera oss, men när jag gick fram och ropade i örat på honom, Ulf, så spratt han till. Vad vill du? Sa han i vredgad ton. Stör inte mina drömmar. Det är din hustru Sigyn och din son Grane som kommit för att hälsa på dig. Låt mig vara i fred. Jag har det så gott som jag har det. Fryser du inte? Fryser? Det var en underlig fråga. Visst fryser jag. Men det ska vara så. Det hör till den borg jag har byggt mig. Här får det finnas pjunk och klemighet. Men du sitter ju bunden. Vill du inte bli fri? Det fanns en tid då jag slet i mina band och ropade efter frihet. Men nu har jag lärt mig att det måste vara så. Nu vill jag bara vara i fred. Jag vill försöka hjälpa dig, sa jag, och tog ett stadigt tag i hans fjättrar, men de gav inte vika. Jag förmådde ingenting. Låt bli det där, sa han i vresig ton. Du lär inte orka något där jag själv har stått maktlös. Nej, du har rätt, svarade jag. Det är nog ingen annan än du själv som kan lösa dina band. Men det kan du, bara du riktigt vill. Och om jag inte vill? Du måste vilja. Ty här kan du inte bli sittande till eviga tider. Mor tog honom i hand. Ulf, sa hon. Det väntar dig både värme och frihet, bara du själv vill komma härifrån. Det lär inte du kunna ge mig, du som egentligen är skuld till att jag sitter här, minns du? Tyst, ropade mor och lade handen över hans mun. Låt oss inte tala om den saken. Vi måste nu försöka få dig härifrån. Har ni nu en gång väckt mig så vill jag också tala. Jag vill att han, sonen min, ska få veta hur den mor han hade. Tyst, jag ber dig, sade hon med bevekande stämma, men Ulf lät sig icke hejda. Hör på, sonen min, när mor Sigyn var ung och fager, ty hon var fager en gång, så underligt det kan låta, blev hon lockad bort till en mäktig hövding, så gav henne kostbara smycken och sände henne skändad tillbaka till hennes faders gård. Det barn hon födde lade hon i lön, och det lät hon ömkligt omkomma. Tyst, avbröt mor. Jag besvär dig, men Ulf fortfor. Jag visste ingenting om detta när jag äktade Sigyn, men senare i en stund av förtvivlan kom det fram ur hennes egen mun. Sinnesruset hade avlat bitterhet. Hon gick och bar på ett outsläckligt begär att hämnas på sin förförare, och nu ville hon att jag skulle... Tyst, för Guds barmhärtighets skull! Att jag skulle bringa honom om livet. Det var hon som dröp hatets gift i mitt blod, och hård som jag av naturen var, följde i god jord. I många år gick jag ruvade på hämnd, och allt som åren gick, hårdnade mitt sinne. Allt jämt äggade mig Sigyn, och slutligen, då tillfället var gynnsamt, slog jag till. Ingen anade att det var jag. Det blev sorg i många sinnen, men Sigyn och jag skrattade. Jag fryser. Han skalv i hela kroppen och kröp ihop av smärta. Sigyn låg alldeles tillintetgjord vid hans fötter. Då hördes fotsteg. Jag vände mig om och såg en ljus gestalt till utseende och dräkt, lik en gammal nordisk hövding. Jag tyckte mig känna igen dragen, men visste ej vad jag sett dem. Han log så vänligt mot mig och nickade, då jag såg att det var pater Abelard. Men varför hade han tagit på sig denna förklädnad? Ulf lyfte huvudet och uppgav ett skri av fasa. Det är han, det är han! Gå, gå! Jag vill inte se dig, bleka skugga! Även Sigyn hade rest sig och ropade i förfäran. Vik hädan, du satans bländverk! Det kan inte vara han! Vem är du som har lånat hans namn för att skrämma oss? Abelard böjde sig ner och tog Sigyns hand. Jag är en som söker tillgift för ett brott jag en gång i ungdomlig yra begick mot dig. Under sekler av delvis mycket pinsamma minnen har jag längtat efter denna stund då jag kunde få kasta mig vid dina fötter och bedja om tillgift för den kränkning jag tillfogade dig. Men alltjämt har jag hållits tillbaka, icke av någon falsk blygsel utan av din egen höga ledare, som du icke känner men som vakar över dina steg. Han har alltid sagt, bida till den stunden kommer, då jag kallar på dig. Nu har han kallat, nu är jag här, och tigger om din förlåtelse. Han böjde knä och sträckte armarna mot henne, Hon var djupt gripen. Kunde ej få fram ett ord. Hon bara såg på honom med stora undrande ögon. Sedan följde en hjärtgripande scen då Sigyn i djupaste förkrosselse gav uttryck åt alla de vekade känslor hon hållit instängda under århundraden. Nu brast de band var i hon insnört sitt väsen. Nu fick hjärtats isbundna källsprång kvälla fritt. Och med en ödmjukhet och en ömhet som jag skulle trott oförenliga med hennes väsen gav hon sig helt i bekännelser av sin ånger över allt ont hon i sin hårdhet bedrivit. Detta grep till sist även gamle Ulf, då Sigyn lutade huvudet i hans knä och bad honom förlåta allt vad hon hade felat, då veknade även hans stela drag. Han strök henne sakta över håret medan stora tårar rullade ner för hans kinder ner i skägget. Till sist sträckte han handen mot Abelard. Frände, sa han, är du inte vred på mig? Ingalunda, jag har bara längtat att få komma till din hjälp. Nu menar jag att du har suttit här länge nog och är redo att följa oss. Ack, vore så väl, men jag är bunden och kommer väl aldrig härifrån, för en ragnarök spränger mina fjättrar. Men blir jag en gång fri, så vill jag ärligen giva dig mansbot och tjäna dig som en slav. Du är fri, ser du ej att dina fjättrar fallit av dig? Känner du ej att isen både utom och inom dig börjat smälta? Tag min hand, så vandrar vi tillsammans från detta köldens häkte. Prisad vare Gud, som låtit mig få uppleva denna stund. Tiden var nu kommen att jag på nytt skulle gå in i materien. Jag hade själv börjat längta därefter, ehur jag förstod att det nya liv jag gick till mötes måste medföra svåra prövningar, men jag förstod å andra sidan att jag med redan inhöstade erfarenheter icke kunna stiga högre i andens värld. Jag måste samla mera material för att kunna bygga vidare på den utveckling som jag kände mig vara stadd ut i. Abelard bekräftade denna uppfattning och uppmuntrade mig till det viktiga steg jag gick för att taga. Sigyn, som nu var en alltigenom god och kärleksfull varelse och som omfattade mig med den största ömhet, önskade att jag skulle vänta ännu någon tid, så ville hon gå förut för att om möjligt ännu en gång som moder få bära mig i jordelivet. Men jag kände att jag inte kunde vänta. Den dvala som föregår återinträdet i materiens värld hade redan börjat gripa mig. Jag tog farväl av mina vänner och gick så beslutsamt, men icke utan hemlig bävan, in i det nya liv som väntade mig. Under vilka omständigheter och var jag skulle födas hade jag ingen aning om. Kapitel 9. Jag fick rida långt bort i världen. Om mitt nästa jordeliv kan jag fatta mig kort. Man skrev 1685, det år jag föddes. Det var i en usel liten koja i värmländska skogsbygden jag såg dagens ljus. Min far var en fattig gårdsbrukare. Min mor var god emot mig, det är nästan det enda jag minns om henne, men det är också mitt bästa minne. Och min barndom och ungdom är icke mycket att säga. Jag växte upp i skogen, blev stor och stark och fick tidigt lära mig att sköta hästen och yxan. Men det var också snart det enda jag kunde, någon boklig lärdom bestod icke. Efter det äventyrliga och vilda liv jag senast fört på jorden var detta med sitt trägna arbete i en undangömd vrå av världen ägnat att bringa en viss ro över min själ. Men föga förstod jag livets mening. Stundom drömde jag om äventyr. Jag ville få rida över berg och backar långt bort i världen och uträtta något stort, som far och mor och prästen skulle få höra talas om och undra över. Jag kände dådlusten stiga upp inom mig. Den hade ännu icke fått rasa ut, men den skulle snart få sitt lystmäte. När jag var 19 år blev jag utskriven till soldat, och efter en mycket ofullständig utbildning fick jag åtfölja ett rytteriregemente som skickades till Polen. Det blev visserligen snart fred med detta rike, men Karl den XII rustade sig till en avgörande strid mot tsar Peter och 1707 satte han sin stora här i marsch mot det inre av Ryssland. Min ungdomsdröm att få rida långt bort i världen hade gått i uppfyllelse. Men något stort fick jag icke vara med om att uträtta. Under nederlag och umbäranden av alla slag trängdes vi så småningom söderut mot Turkiet. Vad vi led under den stränga vintern 1708 och 9 på Ukrainas slätter kan jag icke beskriva. Att frysa, svälta och slåss, det är vad livets skola hade lärt mig. Det kan tyckas som om det inte hade varit till någon gagn för en natur sådan som min. Men nu har jag lärt mig förstå att det var just denna hårda skola jag behövde för att bryta ned min hårdhet. Den hårdhet som ännu låg på botten av mitt väsen. Den sega uthållighet, den blinda lydnad och den varma hängivenheten för vår kung som detta fälttåg fostrade var dyrbara förvärv för det sinne som aldrig i jordens skola fått lära sig lyda eller sett upp till någon annan än sig själv. Den gudsfruktan som präglade kung Karls dagliga liv spred sig också i hans här. Fältprästen läste för oss ur Bibeln. Vi sjöng salmer och tog nattvarden vid ett par trummor som altare. Det var en mycket primitiv gudstjänst, men därför icke utan betydelse. Den hade i varje fall det goda med sig att den mildrade den råhet som kriget gärna alstrar. Även de många striderna hade för mig den betydelsen att jag slutligen fick en verklig avsmak för det ständiga slaktandet. Men hur lite jag förstod då av allt detta. Jag red som en man i ledet, stred där andra måste strida, led vad andra måste lida, hade ingen egen vilja. Var blott ett nummer i ledet som just ingen brydde sig om. En kugge i det stora maskineri som kung Karl skötte med mästarhand. Men också med ett överdåd som måste gå före fall. Så kom det blodiga Poltavaslaget. Jag var med i den hetaste striden. Vårt rytteri gjorde en våldsam chock mot de ryska linjerna, men mottogs med en muskötsalva som åstadkom stora luckor i våra led. Min häst stupade och jag föll till marken. Jag reste mig igen och stred till fots. Sedan minns jag bara ett vilt tumult med skott och skrik och vapenslammer. En brännande känsla i bröstet och så var allt slut. Kapitel 10. Ett varmt mottagande. Men var det verkligen slut? När jag vaknar upp igen till ett något oklart medvetande tyckte jag mig åter vara mitt inne i stridsvimlet. Det var ett fasansfullt handgemäng men utan vapen, hand i hår och hand om strupe, vänner och fiender om varandra i en förtvivlans kamp. Skrik och jämmerrop fyllde luften. Jag sparkades och knuffades än hit än dit, men tog själv ingen del i striden. Jag var så yr, så maktlös, kände mig underligt till mods, visste inte var jag befann mig. Himlen var blodröd och marken var fuktig av blod. Småningom blev de stridande omkring mig liksom overkliga. De smälte ner som skuggor och deras skrän och verop dog bort som eko i fjärran. Jag var lämnad alldeles ensam. Det brände som eld i mitt bröst, men jag var så trött att jag föll ner på marken och somnade. Då jag åter slog upp ögonen stod en ljus gestalt vid min sida. Han reste upp mitt huvud och gav mig något att dricka. Det svalkade så skönt och lindrade den brännande känslan i bröstet. Vem är du? Frågade jag. Jag är en samarit som kommit för att förbinda dig. Är jag då sårad? Inte blott sårad, du har stupat för en kula i bröstet. Du är död och har flyttat över från jorden till andevärlden. Men du behöver vård, ty även den kropp du nu bär har rönt inverkan av det dödande skottet. Känner du icke en stickande känsla i bröstet? Jo, det brinner som eld. Men det du gav mig att dricka har lindrat smärtan. Men vad säger du? Är jag död? Det är inte möjligt, jag lever ju. Fast jag är så underligt trött i mitt huvud. Jag var ju nyss mitt uppe i striden. Men nu har de flytt. Säg mig, vet du om ryssarna blev slagna? Det vet jag ej. Jag har kommit för att taga vård om de slagna. Och nu behöver du komma till ro. Två män i vita kläder kom med en bår. De lyfte mig varsamt upp på den. Med en känsla av obeskrivligt välbefinnande sträckte jag ut mig och somnade. Vart har man fört mig? Jag satte mig upp och gnuggade mig i ögonen. Jag låg i en mjuk säng i ett litet vackert rum. Fönstret stod öppet och ljuva fläktar strök över pannan. Efter allt vad jag lidit av fälttågets strapatser var detta en ljuvlighet. Jag la mig ner igen och låg alldeles stilla som bunden av en förtrollning. Jag vågade knappast röra mig av fruktan att allt skulle försvinna. Efter en stund drogs ett förhänge till sidan och ett vänligt ansikte tittade spejande in i rummet. Alltså, du är vaken nu. Då får jag komma in och hälsa dig välkommen. Denna röst var mig bekant och dragen tyckte mig också ha sett förut, men nu kunde jag inte reda några minnen. Känner du inte igen din syster Tora, sa hon och strök mig smekande över håret. Åh, är det du? Jag tyckte väl jag kände igen dig. Men säg mig, var är jag nu? Och hur har jag kommit hit? Du är nu hos gamla vänner, mor Sigen och mig. Och här får du vila ut efter ditt korta men stormiga jordeliv. Vi har följt dig under alla dessa år med det varmaste deltagande. Och när du stupade, både vi en samarit och ett par bärare föra dig till oss. Ja, jag minns. Någon lade mig på en bår, men sedan måtte jag somnat. Och jag måste ha sovit länge, inte sant? Jo, men du har också behövt vila, så utpinad som du var. Vi språkade en stund om våra gemensamma minnen. Mor Sigen kom in och bjöd mig en läskande dryck. Hon uttryckte sin glädje över att se mig igen. Hon hade undergått en märkvärdig förändring sedan jag såg henne sist. Hon, den gamla gråhårsgumman, var nu ung och fager. Den krökta gestalten hade blivit spänstig och rak, och ur de vackra ögonen lyste en värme som jag aldrig sett förut. Och dock var hon sig så lik att jag genast kände igen henne. Hon förstod den undran, hon läste i mina blickar och skyndade sig att komma till hjälp. Du tycker väl att jag förändrat mig till min fördel, eller hur? Ja, men vem skulle kunna tro att du, gamla mor, kunde bli så ung igen? Förklara mig, hur har det gått till? Som du minns var det en gripande stund då vi lyckades frigöra gamle Ulf ur sitt ishäkte, där han suttit så länge fången. Då löstes också min ande ur den beklämning jag själv genom min halsstarga förtegenhet ådragit mig, och mitt sinne ljusnade mer och mer i samma mån som jag öppnade för högre inflytanden. Slutligen, det var kort efter att du hade gått ner på jorden igen, kom det ett bud att jag skulle få flytta till en högre sfär, den som Tora tillhörde och där vi nu befinner oss. Men därvid undergick jag en förändring som var mycket underbar. Jag blev också matt och somnade in där nere och vaknade här uppe i en förnyngrad gestalt. Det är något i en sån process som liknar den jordiska döden, i hur skillnaden i täthet mellan den kropp vi lägger av och den vi erhåller icke är så stor. Det är som om den yttre, lite grövre formen smälte bort och den inre, lite tunnare, trädde fram. Ja, jag kan inte förklara det här för dig. Du får väl själv någon gång erfara det. Du må tro, sade Tora, att det var en glädje när jag fick taga Sigun med mig hit upp, där mitt lilla hem stod och väntade på henne. Och att vi nu också har dig hos oss gör vår glädje så mycket större. Jag har också hälsningar till dig, först från gamle Ulf, som vi ännu kallar honom. Han är en flitig arbetare i den sfär vi senast lämnat. Och vidare från Erik och Ingjärd, som bett oss vara välkomna till deras borg så snart som möjligt. Vi bor nu, som du kan förstå, i samma sfär. Då vi några dagar senare suttit tillsammans i förtroliga samtal, kom vår gamle vän Abelard på besök. Han tog mig i famn och lyckönskade mig till ett väl fullbordat jordeliv. Du har inte varit borta mer än 24 år, sa han, men du har använt tiden väl. Det har varit en hård skola, men tänk vad den gjort dig gott. Det förstår jag inte, sa jag. Nu när jag ser tillbaka på mitt liv har det ju bara varit strider och vedermödor. Vad kan jag väl ha vunnit på det? Du har vunnit vad du icke på annat sätt kunnat vinna. Du har tämt den gamla ulf-naturen inom dig. Det finns ännu i ditt väsen en bredd av vildhet som inga här uppe fattade förutsatser i hur det ärligt än varit menade, ensamt varit i stånd att utplåna. Det må ske på det plan där denna vildhet haft sin tummelplats och där den kunna få rasa ut. Därför blev du sänd i kriget som gav dig tillfälle att frosta i vild råhet. Men du motstod frestelsen, du gjorde din plikt som en tapper soldat, men du gladde dig aldrig åt själva striden. Den blev dig till sist en vämjelse. Därmed var målet vunnet och du fick gå hem igen. Så underligt kan det låta, blev kriget för dig ett rengöringsmedel. Det var så även i ett annat avseende. De lidanden och umbäranden det förde med sig och som du bar med tålig undergivenhet har varit utplanat många av de fläckar du genom tidigare våldsdåd besudlat dig med. Hur fördömligt kriget än är i sig självt, måste det dock, liksom allt ont i världen, i sina konsekvenser tjäna det goda. Det är ett gissel som människorna i sin ondska bundit åt sig själva, men som de också behöver för sin egen tuktan. När de inte längre behöver det, bortfaller det av sig självt. Det är dock en sak jag inte förstår. Den hårda skola jag fick genomgå här i sfärerna, före mitt senaste jordeliv, hade ju tämt min vildhet, så att jag själv åtminstone trodde mig färdig i det avseendet. Varför skulle då samma läxa behöva repeteras på det fysiska planet? Därför att det är där, med bindel för ögonen och i en glömska av allt förflutet, man ska avlägga provet. Man lär sig en läxa här uppe, men måste gå ner till jorden för att läsa upp den. Består man provet så har den goda lärdomen slagit rot i karaktären. Stapplar man, och tyvärr är ofta så fallet, så får man bakläxa och nödgas komma igen till nya lidanden och nya prov. Därför ser man icke sällan hur liv efter liv för samma individ gestaltar sig så lika, att man har svårt att skönja något ringaste framsteg. Utvecklingen går stundom oändligt långsamt, men han som väntar på oss har inte bråttom. Hans tålamod är oändligt, liksom hans kärlek är utan gräns. Sedan jag antecknat mina minnen från min senaste jordevandring och jämfört dem med äldre anteckningar från tidigare liv och därav dragit den nedslående slutsatsen att Abelard hade rätt i avseende på utvecklingens långsamhet, fick jag nu börja en mera ordnad verksamhet. Den var delad mellan regelbundna studier i min egen sfär och biträdande hjälp i en lägre. Jag var därvid ofta i ett tillfälle att träffa gamle Ulf, och mellan oss uppstod ett starkt vänskapsband. Under hela den tiden bodde jag emellertid hos Sigyn och Tora, där jag hade det angenämaste hem jag kunde önska mig. Så gick jag väl mer än ett halvt århundrade efter jordisk tidräkning. Kapitel 11. Äntligen möttes vi. En dag föreslog Abelard att jag skulle avbryta min något enformiga verksamhet och unna mig någon rekreation genom att företa en längre resa i vår sfär. Jag borde, tyckte han, se mig om i den värld jag tillhörde. Kanske kunde jag bli i tillfälle att göra nya intressanta bekantskaper eller uppliva gamla sådana. Han erbjöd sig att följa med och så begav vi oss av. Man färdas i vår värld vida lättare än på jorden. Här finns bekväma samfärdsmedel både elektriska fordon och styrbara luftskepp. Men man kan också, bara genom en koncentrerad viljakt, direkt förflytta sig nästan med tankens hastighet från en ort till en annan. Detta kostar viss ansträngning men leder snabbast till målet. Men man kan naturligtvis också vandra till fots och det innebär ingalunda samma ansträngning som en vandring på jorden. Då gången här är mycket lättare och snabbare än när man bär på den fysiska kroppen. Vi valde sistnämnda färdsätt medan vi då hade bättre tillfälle att se oss om. Det skulle vara en alltför svår uppgift att söka skildra allt det underbara och intresseväckande jag under denna färd fick uppleva. Jag vill endast dröja vid en episod som för mig blev av stor framtida betydelse. Vi hade besökt en mindre stad som låg på en bergsluttning med utsikt över en vacker dalgång, i vars botten en strid fjällbäck brusade fram och stod just i begrepp att lämna den då vi vid stadsporten mötte en ung kvinna som stannade och betraktade oss som om hon hade känt igen oss. Hon var liten och späd till växten men hade något viljestarkt i sitt utseende. Ögonen var milda med ett skimmer av svårmod i blicken. Det var något i denna blick som jag inte kunde komma förbi. Varför går ni ut ur denna stad utan att ha varit inne i mitt hus? Frågade hon. Det är väl ändå mig i söken. Jag känner dig icke, sade jag förvånad. Men jag känner dig, sade hon med en övertygelse som syntes oryglig. Du är riddaren Åke Algotsson, inte sant? Jag bekräftar att jag en gång burit det namnet. Så följ mig då, goda herrar. Vi har kanske ett och annat att språka om tillsammans. Hon tog mig vid handen och ledde mig in i sin lilla villa som låg alldeles in vid stadsporten. Abelard följde tyst efter. Vi kom in i ett enkelt och trevligt rum som bar vittne om ordning och flit. Hon bad oss sitta ner i var sin länstol. Själv blev hon stående. Det var en tid, sade hon vän till mig, då den unge ståtliga riddaren inte försmådde en fattig vallpiga som han träffade i skogen. Minns du lilla Gudrun, som du tog i en famn? Först var hon skygg, men sedan gav hon sig helt åt sin vackre riddare, att han aldrig gått ur hennes håg. Minns du det? Gudrun, sa jag spörjande, i det jag reste mig från stolen. Jag blev både häpen och förlägen. Minnen dök upp som jag länge sedan trott var utplånade. Den fagre Gudruns bild stod med ens så levande för mig att jag inte kunde undgå att se att det var hon som nu stod framför mig. Ja, du har glömt mig, se jag, fortsatte hon välmodigt.